I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Är ett nytt bra kontringsläge nu för Örebro. Här kommer Broberg med bra fart. Broberg, hur långt kommer han? Han provar med skott också. I mål! Ja, men vilka mål han gör!
Nu är det dags för att utse honom till årets bode i ÖSK. Some say
love is a burning thing. Paulinho har ett mål på straff och i första matchen. Han räddar Rinne! Han tar den, Jakob Rinne!
Adarevic här ute. Oj då! Han har ju en oerhört skön teknik, Astrid Adarevic.
Hej och välkomna till Gamla Träs julspecial.
Mm.
Härligt va?
Ja, visst.
Nu är det jul igen.
Ja.
Alfred Vreby som är här. För lite ändå på undantagstillstånd känns det som. Du har inte alls varit särskilt frekvent återkommande i studion här under hösten.
Nej, det är många poddradioprogram som rycker i mig nu.
Mm, det är så. Vad är det som, vilka är det, ska du outa här nyheten eller för alla våra lyssnare som ändå många nog sitter i, hemma visst. I Närke?
Jag ska bli svartvita i Stockholm korrespondent i Närke.
Mm.
Ja.
Det är ju asgött att vi kommer få vår egen eller liksom utsända.
Ja, visst.
Mm.
Så det blir ju mycket, mycket spelarintervjuer kan vi väl förvänta oss till nästa år om vi fortsätter.
Hur avar du då?
Alfred Vreby på gränsen mellan nya och gamla Gärsta.
Jaha, du tänker att du spelar in liksom hemma, pratorna så liksom sitter du?
Nej, men jag är hemma hos de olika spelarna.
Ja, just det.
Så det här var ju då, hoppades på att någon skulle bo där. Det gör ju såklart ingen önskar spela.
Det är, men Rinne och bo ju på Väster.
Ja, Oskar.
Oskar, det hedrar ju dem.
Ja, verkligen.
Det ska bli skitkult, men du kommer ju höras i eten överallt i
ja, visst.
Efter jul här.
Mm. I FM kommer vi faktiskt att finnas på Sveriges Radio.
Precis, slår ni på FM-bandet
och
då går ni från AM-bandet där vi sänder live så kan ni ju lyssna på Alfred. Han ska jobba på P4 Örebro där. Hur är det annars då? Har du haft en bra dag?
Jo tack, det har varit en bra dag. Jag ska väl inte säga något annat. Det var lite småtrevligt på jobbet liksom. Hur har din dag varit?
Jo, den har varit bra. Jag somnade när jag gick upp. Eller jag gick upp och sen gick jag en promenad. Och sen så somnade jag. Och så gick jag och sen åt jag lite mat. Och sen så var det mörkt.
Mm, produktiv dag.
Mm. Ja, men det är därför jag ska vara kvar här lite efter vi har spelat in och göra liksom mitt dagsverke innan vi ska slå samman sen för kvällsaktiviteter.
Mm.
Hur är det med sporten i dig då? Hur går det nu? Det är lite abstinens eller hur?
Ja, men det är det ju. Man börjar väl verkligen och skrika efter... mitt behov, det fylls ju inte riktigt. Man kan titta mycket på liksom engelsk och spansk fotboll. Men det är ju fortfarande, det finns något tomrum där nu. Som man börjar känna att nu vill jag fylla här med lite.
Ja, allsvenskan.
Exakt.
Det är ju inte, när brukar första träningsmatchen brukar nästan dyka upp i mitten av, slutet av januari, eller?
Ja, jag tror det någonstans.
Så det närmar sig ju.
Försäsongen är ju nästan bäst.
Ja, såg du dessutom att det är mycket Stockholm?
Mm.
Riktigt gott.
Men jag tror ganska många matcher var på vallen.
På Burnie?
Ja.
Nej, vad tråkigt. Då spelar det ju verkligen ingen roll om det är Stockholmslag.
Nej, verkligen inte.
Okej. Okay. Men då får Reje boka gula bussen, gula faran, så, ja, så får vi åka dit.
Skyttetrafik.
Ja, precis. Att det blir så många, tror du, att den måste gå två gånger.
Tror det.
Det är ju respekt när, ja, vi är där. Ja, att det första liksom gänget får åka redan 8 timmar innan matchstart.
Släppas av på krogen Engelbrecht bara.
Alltså. Engelbrecht. Mm. Ja, men man saknar ÖSK lite. Och det här liksom, ja, som ändå är igång när säsongen är igång. Att man får träffa lite folk en gång i veckan och dricka några kalla öl och snacka lite skit.
Och speciellt och så här då så vill man ju då sitta och läsa bara nyheter om liksom nyförvärv. Och det var så tyst där ett tag, då blev det jobbigt. Men nu har det varit lite mer här.
Vad känner du? Astrid 1 år.
Ja.
Jänkare. Vad pinsamt, jag kommer inte ihåg hans namn.
Ja, det är Heinz Ike Heinz, vad är det?
Ike Heinz. Ike Hans.
Ike Hans.
Ike Hans i mittlåset. Och vad känner du inför de två?
Nej men det känns väl, det är spännande, shit, det är ju skitkul med Astrid, måste man säga. Jag är ju den första och verkligen påpeka att jag var otroligt kritisk till Astrid när han kom hit. Och då är ju det framförallt inte för att han, hur han är som fotbollsspelare, för där är han ju duktig på plan, utan mer för att han går från klubb till klubb till klubb till klubb till klubb.
Du tror ju fortfarande att fotbollsvärlden är någon slags sån här helig liksom.
Jag vill ju tro det. Ja.
Vi kommer ju faktiskt få ett ganska fin illustration över att så fortfarande är fallet ibland. Mm. För gäst idag är ju Axel Kjell.
Ja.
En underbar person som numera då är vår assisterande tränare. Och som ju har varit i klubben sedan barnsben.
Men började han var 4 eller?
Ja, han var ju ingen vidare som spelare dock. Jag minns ju själv när jag började kolla så där och han var ytterback. Och det var lite nervigt sådär. Men han har ju gjort guldjobb och tycker jag med ÖSK och även med forward. Och vad man hör runt omkring och som jag själv kan intyga nu efter att ha träffat honom, så är det ju en supertrevlig prick.
Ja, det verkar som att han har hjärtat på rätt plats. Exakt. Kan man säga.
Men du, han kommer lite senare i den här julspecialen. Det kommer vara lite längre avsnitt idag, så att ni verkligen kan götta ner. Vi tänker att ni är lediga, ligger framför julbrasan, kanske med en glugg av lite starkare sort på bordet framför sig. Det kanske finns något julgodis där och Janssonen sitter tryckt över bröstet. Det är då man står på den här.
Oskar Jansson
ligger tryckt över bröstet på er. Då slår man på den här och så lutar man sig tillbaka och får lite julfrid och får drömma sig bort till det som faktiskt ändå är den stora höjdpunkten på året. Alltså hela allsvenska säsongen.
Ja.
En lång höjdpunkt.
Det tycker jag var en bra beskrivning av programmet här.
Och eftersom det är lite speciellt nu och vi har varit borta ett tag och sådär och säsongen är slut, så tänker jag att jag tänkte utmana dig i ett ÖS-quiz.
Nej.
Ett ÖS-quiz. Jag tyckte namnet var bra. Har du förstått vad det handlar om? Ett ÖS-quiz.
Ett ÖS-quiz.
Ja, exakt. Till det här så har jag då tagit in min eminenta sound machine. Den har lite olika ljud. Om du är bra så kommer det låta så här. Och,
den är så lång den här klappen.
Ja, den är jättelång. Det blir inte så mycket på den. Alltså. Men är du riktigt dålig så kommer det låta så här. Nej. Eller så kanske låter...
Nej. Ah. Vad händer om jag liksom inte får någon av 10 rätt?
Då blir det den.
Oh.
Ja, då skjuts det. Det lyckas du mot förmodan få in något poäng, då kanske det blir...
Ja,
catching.
Ja, den låter ju bra.
Eller den. Att du en gång fick en idé. Ja. Är du med då?
Ja.
10 frågor. Det går inte på tiden sådär, men du får inte hålla på att tänka liksom.
Nej.
Det är inte så himla svårt.
Är det med alternativ eller?
Nej. Men det är inte så svårt. Du har ändå kollat på de flesta matcher och sådär.
Ja.
Vi börjar med fråga 1. Och då kan ni hemma där också i soffan liksom försöka slå Alfred.
Mm.
Vi ser hur många rätt av 10 du får, och slog ni han så får ni jättegärna meddela oss. Och han är ändå, han ska ju företräda någon slags påläst och skåra här, så nu kan ni verkligen visa fram fötterna. Vi börjar så här. Fråga 1. Vem gjorde säsongens första ÖSK-mål?
Robert Åman Persson.
Ja, 1 poäng. Du får hålla koll. 1 poäng. Vem gjorde säsongens sista ÖSK-mål?
Oh. sista Öskemo, då snackar vi alltså mot AIK. Och då säger jag att det var Broberg.
Ja, det går bra här. 2-2. Hur många assist gjorde Astrid på hela säsongen?
Han gjorde ju blev det 9 eller 10? Det blev 10.
Ja, oh, det blev 9. Nej, det var nära där alltså. Då fick du en bud där på det. Men vi går vidare. 2 rätt av 3.
Än så länge nöjd.
Ja, du vet att kuppen så gick vi väldigt bra.
Mm, just det.
I gruppen så hade vi Gävle, vi hade Dalkurd och vi hade ett tillag. Vilket då?
Bra fråga. Vi hade Gävle, vi hade Dalkurd. Då känns det som att vi kanske hade ett superettanlag här då. Ja, det var en idé. Hade vi Ängelholm?
Nej, Varberg. Ganska nära ändå.
VBG västkusten. Hade vi.
Nu har du 2 av 4. Det är liksom, det närmar sig lite mer att det blir avrättning. Flest gula kort under säsongen. Nu pratar vi allsvenskan.
Och ÖSK.
I ÖSK. Ja.
Flest gula. Okej. Då jag går, Nordin brukar vinna ligan. Han lugnades i år. Jag går för hans kollega Robert Oman Persson.
Nej. En mittback.
Moberg.
Nej.
Eidur.
Hur många?
2-5.
Ja, men hur många gula kort?
Ja.
Det är ingen fråga, det är bara om du liksom rädda ditt hänseende.
Han tog 5.
8.
Shit!
En spelare i ÖSK-truppen spelade alla matcher i Allsvenskan. Han spelade inte alla från start, men han var inne i 30 av 30 matcher. Vem var det?
Först vill jag säga Daje, men jag känner inte att Daje blev in. Jag säger att det var Kalle.
Nej! Nordin Gerzic.
Nordin? Han är inte avstängd en enda match.
Nej, inte en enda match. Känn på den. Eller så fuskar de i alla fall, för det var i alla fall en liten statistik i Nordin. Nu har du alltså
2 av 6.
2 av 6. Ja, det...
Rätt på en tredjedel.
Ja, det är ju okej. Eller? För en stor och stolt ÖSK-are. Flest offside då?
Flest offside. Ja, det är Nedim Halilovic var ju inte, fanns ju inte ens i ÖSK, men jag vill fortfarande säga att det var han.
Inte Boniek Marutti heller.
Nej. Men shit, flest offside. Det var ju för 17 Pode. Men
Pärlan. Ja, det var ingen vidare på det här då. Men du, någon skulle ju göra målen i år.
Mm.
Och det gick ju som det gick.
Mm.
Så där halvbra. Mm. Men i sista sekund på Arlanda så värvades det ju en jamaikansk liten filur. Vad hette han?
Ja, det är ju Mr. Seaton. Michael.
Ja, där kommer den. 3 av 7. Är det så eller?
Ja, 3 av 7.
Nej, 8.
Nej, 3 av 8.
3 av 8. Mm. 2 frågor kvar. Årets spelare i ÖSK blev enligt fansen och spelarna, vem? Du vet, de har någon sån här ÖSK-dag, ÖSK-gala när de utger, när de ger ut lite priser. Och då var det årets spelare. Och då är det fansen och så är det spelarna som har röstat fram det där.
Fan, var det Rinne?
Ja, nu jobbar han i kamp. Men har vi det 4 eller?
Ja, visst.
Ja, du har chans alltså att gå in på hälften rätt här. 5 av 10.
Det kommer fortfarande inte riktigt okej.
Jag tänker att alla som hör det här kommer slå dig i det. Men det är som det.
Dålig mitten där var jag.
Nu kommer ju dock det som egentligen borde varit en utslagsfråga, men inte är det. Utan det här är ju en annan fråga. Men den har den karaktären. Du läste den nya målsättningen ÖSK fick i år. Det var ju, vi hade ju Åström här och han har ju tjatat mycket om det här. Och i den där målsättningen finns ju att ÖSK ska spela en trevlig och bra fotboll inför ett fullsatt Bern Arena.
Ja.
Det var ju inte fullsatt varje match i år.
Nej, långt ifrån.
Ja, men vi hade ju ett snitt. Det får man ju fram när man har spelat 30 matcher. X antal hemmamatcher och sen så slår man ut det där. Och då är frågan, vad var snittet?
Men jag kan inte,
du kan inte
gå på exakt.
Du får den klassiken när vi handlar mat och vi ska dela priset. 10% upp eller ner, så är det godkänt.
Okej. Ja just, och det här är inte målet, utan det här var det slutsiffran blev.
Ja, 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 det var det blev.
Ja, men då säger jag att det slutade på 7782 personer.
7782.
Ja.
Då måste jag räkna här, för svaret, jag får ta en sån här. Jag tror att det blir en sån. Jo, för att det är alltså 7074. Och då
så
kan man
på
säga
800 pers där.
Ja, precis. 7800, du vet 7774 hade jag kunnat nästan godkänna. Alltså, jag är ledsen, men det blir ju den.
På 4 av 10 rätt.
Ja, det är en katastrof, Alfred.
Ja.
Det märks att du inte har varit med tillräckligt mycket igår.
Men jag är ju känslosupporter, det är ju min
grej. Ja, det vet vi. Du är en sån, ja. Ingen statistik, det är bara känslor.
Nej, jag ska bättra mig till nästa säsongsavslutning.
Ja, du får läxa.
Ja.
Ja du, Alfred. Skäms... kudden på.
Ja, ja, förlåt. Förlåt. Till det ska bli bättre.
Ja, ja, det blir banden med nästa jul. Mm. Då blir det ett nytt förhör med 10 frågor och då räknar jag med minst 8 av.
Men när säsongen är slut så lägger jag det bakom mig, så ser jag bara framåt.
Ja, klyschmannen här alltså, som själv brukar liksom hålla fanan högt för att man avskyr klyschor, men du hade ju faktiskt inte fått förbereda dig. Heller. Det var ju lite av en, jag tog det lite på bar gärning.
Ja.
Men en person som, nu gör jag en sån här nyhetsöverlämning, en sån här person som man inte tar på bar gärning, det är ju Axel Kjell. Han är nämligen en väldigt uppbokad man. Mm. Men med lite flyt så lyckades vi få hit han till studion, för att han har ju gått sån här tränarutbildning, du vet, ute på Bosön.
Just det,
för att han ska ju få...
Det. Han ska bli kompetent.
Precis, och han har nu fått också, om det gick som det gick bra på det där, tror jag, sin tränarutbildning, så att han faktiskt kan vara head coach för ett allsvenskt lag.
Mm.
Det är ju den fantastiska storyn med Syrianska när inte
Melek.
Nej.
Jo.
Uskan. Gabriel Uskan, är någon spelare eller?
Ja, inte Gabriel.
Nej, Öcalan.
Melker Uskan eller något sånt.
Öcalan, PKKs ledare. Inte fick vara tränare för Syrianska. Skitsamma, ni vet. Ni vet, Syrianska tränare. Han hade ju inte den här utbildningen.
Nej.
Och då fick de ju ta in någon annan snubbe som hade det. Som inte gjorde någonting med laget, men bara var på plats. För det är så här fjantigt SVF man måste ha.
Förklädde.
En riktig målvakt.
Ja, verkligen.
Fast inte målvakt på plan, utan så. Men som biltjuvarna håller på med målvakt liksom. Det var ett sidospår. Nu lyssnar vi på ÖSKs assisterande tränare Axel Kjell, som jag träffade för några veckor sedan. Välkommen hit, Axel Kjell.
Tack så mycket.
Mår du bra?
Jag mår mycket bra.
Vad har du gjort idag?
Då har vi haft fotbollsteori och pluggat en del, och det har varit en givande dag, absolut.
Jag tänker att vi ska prata lite säsong som har varit. Jag tänker att vi ska prata lite dåtid och lite framtid.
Mm.
Men vi börjar lite med säsongen som har varit. Vi går pang på sådär.
Mm.
I år igen en säsong i två skepnader. Och det har ju varit analysen så här efteråt, både från fans och tränare och sådär. Varför, om du ska sätta ord på det, varför blir det så?
Ja, det är ju såklart det är ganska många delar skulle jag vilja säga. För att försöka bena ut och få någon form av struktur på det, så tror jag att förväntningarna var nog en sak. De yttre förväntningarna på laget och på prestation. Jag tror att de inre förväntningarna inom gruppen kanske också blev lite för stora för att hantera. Det är nog någonting som gjorde att vi fick en tuff start just på allsvenskan när resultaten inte gick våran väg.
Var det utifrån att det hade gått så bra på försäsong och cup, eller tänker du på något annat?
Men jag tror att vi gjorde en jättebra höst. Då vi kände att det var väldigt mycket som stämde. Och vi gled vidare på den vågen in i både försäsong och i cupspel. Där vi gjorde bra prestationer och där vi framförallt fick resultat i jämna matcher. Vi hade matcher både mot Malmö och Elfsborg som var väldigt jämna, och där vi presterade ett bra försvarsspel, men där vi visade en hög effektivitet. Så man kan säga att vi fick med oss bra resultat. Och så utifrån det så sätts ju någonstans förväntningarna på vad vi ska kunna prestera, och när vi inte kunde resultatmässigt skulle jag vilja säga leva upp till det de 3-4 första omgångarna, så blev det en ryggsäck som nu när man tittar tillbaka på det blev för tung för oss att bära. Vi lyckades inte parera det varken inför säsongen eller när säsongen hade startat. Så det är väl en del.
Märker man sånt där när man är i det också, eller kan man bara se, i efterhand blir det såklart tydligare, men vad hände i truppen där och i verksamheten under de där 4-5 första matcherna när man kände att oj, det här blev inte som vi ville?
Jag tror att min subjektiva känsla var att jag upplevde någon form av stress. Man hade svårt att liksom tänka att det är en lång säsong, det är 30 matcher som ska spelas, varför stämmer det inte nu? Man vet också att under en säsong så har lag svackor. Nu så var det så att våran svacka kom i början av serien, och då någonstans så blev det kanske att man började tvivla lite grann på vad man kunde prestera och börja söka fel på andra håll än att verkligen fortsätta och jobba vidare på det sättet som hade gett oss framgång tidigare. Och det skulle jag vilja säga att det var det som tog tillbaka oss upp på banan igen, men det tog väldigt lång tid.
Var sökte ni fel då?
Nej, man söker fel i allting hur vi angriper vissa matcher, hur vi har analyserat motståndare, och sen tror jag framförallt att spelarna söker fel. Varför stämmer det inte nu? Det stämde ju förut, och vad är det som jag gör som är fel, och jag måste förbättra mig på något sätt, och man börjar kanske tvivla är väl fel ord, men att man reflekterar kanske för mycket.
Kan du i efterhand se tillbaka på någonting sådär konkret som var, där gjorde vi ett misstag, eller där gjorde vi någonting som satte djupa spår och på något sätt inte hjälpte oss ur den här?
Jag tror att vi trodde nog att vi hade förberett både oss och gruppen på scenariot att ja, men det kanske inte kommer fortsätta rulla på så här. Men när man tittar tillbaka på det så hade vi inte gjort det. Och då någonstans så blev det mer jobba med att släcka bränder än att vi kunde liksom istället för att vara proaktiva så blev vi reaktiva. Så det skulle jag kanske vilja säga, att just den där biten in till allsvenskan, där var vi tyvärr inte tillräckligt skickliga och hur scenarierna kunde bli.
Hur gör man det då? Är det där man lär sig på Bosa?
Nej, nej, men det är väl delar, men det handlar väl om att ha ett tydligt mål. Att man har processmål på vägen dit och att man är beredd på att i fotboll så kan det faktiskt vara så att man kan, även fast man gör väldigt, väldigt mycket rätt, så kan det vara så att man inte får med sig resultatet, i och med att det är den mest oförutsägbara sporten, skulle man kanske kunna säga, beroende på att det är 11 spelare i varje lag, det är många spelare på planen, det görs lite mål. Därför är vi kanske den sporten då oftast det sämsta laget vinner, om du förstår vad jag menar. Sen är man ju alltid bäst när man har gjort mål, men som i en basketmatch så är det ju väldigt, väldigt många poäng, och i en handbollsmatch så är det också många mål, och då vinner oftast det bästa laget. I ishockey så är man 5 stycken på planen, 6 stycken på planen med målvakt, och det görs lite fler mål, så därför vinner oftast det bästa laget. Så att det ja, det tror jag en del.
Processmål och mål på vägen på något sätt. Att se mindre, dela upp det i delar på något sätt.
Ja, precis. Och även vad det är som ska ta oss till vårat mål. Vad gör vi i det dagliga arbetet varje dag? Vad gör vi veckovis? Vad gör vi inför varje match? Vad gör vi under matcherna? Vad gör vi efter matcherna? För då kan vi alltid falla tillbaka på det och titta på att har vi gjort det vi ska, och det är de här sakerna som vi ska fortsätta göra och göra ännu bättre, istället för att det blir någon form av hokus pokus som man går runt och väntar på. Ja, men snart kommer det vända och det kommer komma någon och hjälpa oss och så. Det tror jag är viktigt, så att man hela tiden kan hänga upp det på en process.
Jag tänker att du är en intellektuell människa som gillar att tänka och vrida på saker. Det är alltid den bilden man har fått sådär. Men både du och jag vet ju hur fotbollsspelare är. Vi behöver inte hänga ut några personer nu. Men liksom som generellt sådär, fotbollsspelare kanske inte alltid har samma intresse och förståelse för såna här saker. Mm. Alltså för det här gruppprocesser, för målstyrning och sånt där. Hur upplever du det? Alltså att ha den kontakten med spelare som kanske ibland är liksom 20 bast och bara karriären går rakt upp och det bara är skoj på något sätt.
Jag skulle vilja säga att jag ser det som en utmaning. Att jag tror att man måste se sig själv som en tränare, mer som en lärare. Och då måste man vara skicklig på att få ut det budskapet, och man måste vara skicklig på att prata med bönder på bönderspråk, eller vad kan man säga. Alltså hitta rätt vägar och kommunicera in till någonting. Och vara oerhört tydlig i sitt språk och försöka vara så objektiv som möjligt för att få dem att förstå. Istället för att, han är 19, han fattar inte det här. Han behöver 4-5 år till på sig för att förstå. Utan istället ser det som en utmaning med varje individ och med varje grupp som man jobbar med. Och det är väl en av de mest spännande sakerna med jobbet. Att vara skicklig på att förmedla ut budskap och vara skicklig på att lära ut. Oavsett om det handlar om målsättning, om det handlar om taktik, om det handlar om arbetssätt i det dagliga arbetet. Eller hur vi ska jobba i våra omställningar. Det är en spännande del.
Jag tycker att det är jätteintressant med sånt här grupppsykologi och sånt där, och jag tycker att man får alltid, med de två säsongerna vi gjort nu, så får man vatten på sin kvarn på något sätt, för vi har både liksom varit ett av Allsvenskans bästa lag och ett av Allsvenskans sämsta lag. Och visst, efter den här säsongen så har det varit mycket prat om att vi fick in 3 spelare som såklart är en del i förklaringen, men jag tror verkligen inte det är allt. Men om vi ändå ska prata om truppen lite, så Axén, när han var här inför säsongen, så att vi har en tunn trupp. Mm. Det är risken. Och några skador på fel spelare gör att vi ligger risigt till. Får vi behålla en trupp, eller vår elva vi vill ha, så kan vi gå jättelångt. Nu när man kollar tillbaka på det så fick han väl delvis rätt. Vi kanske inte fick skada, men alla våra nyckelspelare kanske inte presterade på den nivån vi hade hoppats på. Vad säger du om den truppen vi gick in i säsongen med och hur det föll ut?
Jag tror att alla lag vill ha en större och en bredare trupp, och alla lag är känsliga för skador på fel spelare. Man kan säga att om AIK får Goitom skadad, så har de ju ändå Bangura, och sen kan de slänga in Brustad. Ja, men AIK har ju ambitioner att vara topplag, då behöver de ha sina bästa spelare fit. Barcelona har också rätt så bra spelare. Nu är det dåligt exempel för de har gått bra trots att Messi har varit borta, men för att de ska nå sitt mål som är La Liga, Champions League och allt det här, så behöver de ha honom frisk så mycket som möjligt. Så jag tror att det inte är något extremt för oss förra året. Jag förstår lite grann hur han menar, och vi har ju såklart diskuterat det jättemycket, men skador vill man aldrig ha, och man vill inte på någon, och nyckelspelare framförallt. Sen så truppen i sig, alltså det var ju ett medvetet val vi gjorde, att vi skulle hålla ner antalet utifrån den budget som man har. Vi skulle hålla ner antalet spelare och istället försöka sätta fokus på att få in spelare som vi kunde erbjuda lite högre lön, och förhoppningsvis spelarna man kan erbjuda högre lön, och förhoppningsvis spelare som är mer färdiga och högre kvalitet för allsvensk spel just idag. Så det var väl en medveten strategi som vi hade.
Vad då att redan kunna ta in, alltså som det blev nu, att i ett eventuellt liksom sommaruppehåll kunna ta in och utifrån hur våren har gått?
Nej, men att vi säger att du har en trupp på 16 spelare, och så har du, bara hypotetiskt, och så har du 1 miljon kronor. Mm. Då kan du lägga lite mer kronor på varje respektive spelare. Om du väljer en trupp på 22 spelare och fortfarande 1 miljon kronor, så blir det lite mindre på varje spelare. Och då, rent logiskt, så kanske det är spelare som håller en lite lägre kvalitet just idag, men som kan bli bra på sikt. Så det var ju ett medvetet val vi gjorde. Sen så, för andra året i rad, så gick ju Crespo sönder på försäsongen. Och vi lyckades inte ersätta de kvaliteterna som han har. Framförallt i sin snabbhet. Och det gjorde att vi vissa matcher inte riktigt fick den kraft vi ville i vårt anfallsspel. Sen så ska man klart för sig att när vi hade våra framgångar mot Elfsborg och mot Malmö i cupen, så spelade vi med Kalle Holmberg och Marcus Pode på topp, och de gav oss en annan typ av fotboll både i anfallsspelet och försvarsspelet. Så det finns olika saker och olika variabler och olika styrkor och svagheter att spela. Men jag tror att just den spetsegenskapen med speed gjorde att vi tappade den delen i vårt spel.
om man kollar på det så här då, för att nu har det ju delvis varit, är det 5 spelare som har lämnat, eller vad är det totalt?
Ja.
5. Så efterhand kan man alltid se lite då, det är ju vår supporternas sätt att se vad tränarna tänker om spelare och sådär, som man kanske inte alltid får ut under säsongen, men 5 spelare har fått lämna och vi behöver inte dra namnen på alla dem, men vad tyder det, de positionerna som de har haft och de spelarkvaliteterna de har haft, att de har lämnat, är det för att vi har varit för svaga där, vi har varit för låg kvalitet där, eller vad skulle du säga?
Man kan väl säga att när en säsong går mot sitt slut så är det ju så att vissa kontrakt går ut och utifrån det så försöker man behålla några av spelarna vars kontrakt går ut, och vissa spelare kanske man anser att man kan få in någon av samma kvalitet som inte har samma kostnad, eller förhoppningsvis får man in en spelare som man tror på kort och på lång sikt kommer göra laget bättre. Om man tittar på de som har försvunnit nu, så är det ju spelare som vi har haft diskussioner med, och vissa har vi kanske velat haft kvar, och vissa har valt att tacka nej på grund av olika anledningar, och vissa har vi ansett att de här spelarna tror att vi kan ersätta på ett sätt med någon annan spelare som kan ge oss en högre nivå i vårt spel.
Mm. Vart ser du då inför nästa år? Var är dina stora luckor i truppen som den är nu då med de här förändringarna?
Nej, men om man tittar på att vi har tappat 2 mittbackar som har spelat ganska så mycket, Viktorsson och Eidur, så behöver vi fylla på med 2 spelare där. Vi har Erik Moberg och Carl Ekstrand Hamrén i dagsläget, så där behöver vi fylla på med 2 spelare skulle jag säga. Vi har Ayanda Enkili som också kunde spela mittback och var ett mittbacksalternativ, har försvunnit, så man kan nästan säga att 3 mittfältare har försvunnit. Vi får se lite grann vad som händer med Astrid. Om Astrid försvinner så behöver vi nog ersätta med någon forward. Om det så att han blir kvar så hoppas vi att han kan fortsätta bidra. Och sen får vi se om vi kanske ska försöka fylla på antingen med någon yttermittfältare eller någon central mittfältare eller en forward med lite andra kvaliteter. Det är väl så som vi har resonerat runt.
Tänk att du ska lyfta fram 3 spelare som du har, behöver inte vara att du tycker att de här har presterat objektivt bäst, men som du är imponerad över utifrån deras förutsättningar, vilka steg de har tagit under säsongen.
Mm.
3 stycken.
Det är alltid svårt i det med spelare, och det är jättemånga som har gjort det jättebra, men om jag väljer 3 spelare på lite olika nivåer och lite av lite olika anledningar, så tycker jag att en som absolut jag tycker att har tagit stora kliv är ju Daniel Björnqvist som högerback. Jag tyckte att han var bra redan förra året och fick han spela en hel del vänsterback. Men i år så tycker jag att han har tagit ett litet kliv till. Kanske beroende på att han hamnar på sin naturliga position med sin högerfot, har gjort att han kan utveckla sitt offensiva spel. Så det tycker jag är en spelare som har tagit stora kliv och som också är viktig i våran grupp med hans sätt att vara och hans attityd både till träning och till match. I en helt annan kategori, jag tycker att Jonathan Lundberg som är född 97 som var med oss lite grann i början på försäsongen och sen så hamnar ner i U19-truppen igen, och sen så har vi successivt slussat in honom med mer och mer matcher i A-truppen. Har också tagit stora steg, vilket har gjort att han har belönat sig, väl fel ord, men att han har blivit erbjuden och skrivit på ett A-lagskontrakt, vilket vi är väldigt glada för. Så det är en spännande spelare som man hoppas kan ta nästa steg.
Tror han kommer vara med redan nästa säsong och slåss om platser?
Ja, men det, får man ett A-lagskontrakt i ÖSK så betyder det att man ska vara med och fighta om en plats, om det är på bänken, om det är från start eller truppen. Det beror på konkurrenssituationen och hur han kan fortsätta utvecklas, men det är absolut min tro och min förhoppning och vårt mål i klubben. Och sen så den sista som jag kanske vill lyfta fram tycker jag är Robert Oman Persson som har varit lagkapten under året, som jag vet har tagit ett väldigt stort ansvar i många tuffa situationer, som i vissa lägen kanske till och med har stått lite ensam som har både på och utanför planen gett oss oerhört mycket. Och det är väl första säsongen så där som han på ett tag nu som han har varit helt ordinarie i ett lag, och samtidigt i och med att han tyvärr var skadad halva förra året, och med första gången i Allsvenskan tror jag som ordinarie lagkapten, så har han imponerat på mig i både hur han har tagit sig an varje match, men också hur han har drivit laget på träning under och innan och efter träningar. Så att,
stått lite ensam, säger du?
Nej, men jag tycker ibland när vi hade det som tuffast där så fick han dra ett väldigt, väldigt tungt lass. Jag tror att det blir så naturligt att när det går emot, så ibland då så tänker många spelare kanske med all rätt att nu måste jag verkligen, mitt sätt att hantera det här är verkligen fokusera på att jag gör min uppgift 100%, och då har jag inte så mycket energi och kraft att ge till de andra. För att medan han då, när det gått tungt, och även i perioden när det gick tungt för honom, han gjorde några matcher under säsongen som där prestationen inte var på topp, så var han alltid drev laget, som sagt var. Så det tycker jag att det har varit kul att se, och jag tror att han kommer ta ännu större kliv inom den genren som ledare.
Alltså som kaptensmaterial, som bärare och lag. Liksom. Ja. Mm. Spännande. Om vi avslutar säsongen här, bara så här, jag tror folk är nyfikna. Vad gör ni just nu? Vad händer?
Just nu så är spelarna på semester. De gick på semester ungefär en vecka, 4-5 dagar efter AIK-matchen. Vi har haft ett analysarbete av säsongen internt, där vi ledare runt laget tillsammans med Magnus Sköldmark och så Simon Åström som vd har drivit det analysarbetet. Och vi har diskuterat saker som vi gjorde bra och saker som vi kan utveckla. Och det var väl under 2 eller 3 dagar som vi höll på med det. Och sen så ska vi fortsätta nu när hela teamet är tillbaka och titta på hur vi ska göra det bättre nästa år. Vi har identifierat vad som var bra och vad som var mindre bra, nu titta på huret sen. Och sen så har det varit en hel del jobb med spelartruppen såklart.
Vad var bra då?
Internt, vad vi har pratat om, vad vi tyckte har varit bra är ju mer inte så mycket i spelet eller så vidare, utan mer att vi upplever i våra team, lag runt laget, om man säger, att vi har haft en väldigt, väldigt bra stämning under hela året, att vi har en situation där vi farligt ord att säga, men jag tror att alla förstår vad jag menar, har högt i tak, där vi kan ställa krav på varandra och där vi kan vara ganska så direkta även under perioder där det har varit tufft, och att det också har varit en faktor för att det förhoppningsvis har spridit av sig på gruppen. De har känt att ledarna har kul ihop och de mår bra. Gör att förhoppningsvis att laget har kunnat känt det och fått energi via det. Så det är en sak som många i våra team upplevde var positivt.
Vad ska utvecklas?
Det är många delar. Man måste alltid vara självkritisk. Man måste alltid titta sig själv i spegeln. Och det är väl en hel del saker som man framförallt vill hålla internt. Sen så är det säkert några saker som man skulle kunna släppa.
Släpp något.
Jag skulle väl säga att nu är det en sån här farlig grej som jag behöver tänka till, så jag inte säger för mycket eller för lite. Vi har väl identifierat att vi kanske i vårat team, att vi kanske måste vara ännu tydligare med vissa ansvarsområden och roller, så att saker inte hamnar mellan stolarna. Det kan vara en sån grej, en generell grej som jag tror att många känner igen sig på sina arbetsplatser, att det gäller att vara extremt. Jag tycker att vi är bra, men vi kan bli ännu bättre. Vi måste vara oerhört skickliga på att se till så att ingenting hamnar, ja, men jag trodde att du skulle göra det, men jag trodde att du skulle göra det, utan tydlig ansvarsfördelning och även vem som är ansvarig för någonting. Sen så kan det vara han som genomför, eller så kan det vara någon annan som genomför, men att en tydlig fördelning på vad som ska göras och vem som är ansvarig, så att man kan, då blir det också lättare att utvärdera sen.
Vad kan sånt vara? Handlar det om feedback till spelare, eller vilka är de absolut tydligaste rollerna ni har, och vad är i så fall det på något sätt riskerar att hamna mellan stolar?
Det kan vara allt ifrån att en spelare som är skadad, vem ska jobba med den skadade spelaren? Det kan vara vart någonstans i i arbetet med våran spelidé är vi just nu? Tycker du att vi är där eller tycker du att vi är där? Och du är ansvarig för att exempelvis genomföra den här taktiska delen av en träning. Och efter jag har gjort det, var det tillräckligt bra för feedback eller skulle jag gjort på ett annat sätt? Alltså någon form av intern ansvarsfördelning tror jag att vi behöver utveckla.
Jag tror många är väldigt glada över att du och Alec är i ÖSK och sådär. Det känns, i alla fall av de ÖSK jag känner, så har det liksom inte funnits det där trycket på tränarna som man verkligen har tänkt skulle kunna uppstå under våren till exempel när det gick så dåligt. Utan jag tror många känner att nej, men det här är verkligen ett ledarteam vi tror på. Ser du någon kompetens ni saknar? Om du bara ska liksom ta ett steg bakåt och verkligen kolla på den ledarkonstellation vi har i ÖSK idag och vad egentligen, vilken kompetens som saknas?
Nej, inte så där skulle jag kunna säga direkt. Däremot så behöver vi bli bättre på alla delar. Både som team och som individuell tränare måste man hela tiden sträva efter att utvecklas i alla delar som det handlar om att vara fotbollstränare. Och man måste bli ännu bättre att jobba tillsammans och man måste bli ännu bättre att jobba för sig själv med de delar man ska. Så att jag skulle vilja säga att vi behöver, jag tycker att vi har inom alla områden som krävs för att träna ett fotbollslag, men vi behöver bli bättre på allt. Det måste vara vår målsättning och vi vill att våra spelare ska sträva efter att bli bättre varje dag. Och då måste vi practice what you preach. Alltså då måste vi också visa att vi vill bli bättre varje dag. Och komma ännu bättre förberedd. Jag var förberedd inför träningen igår. Nästa träning ska jag vara ännu bättre förberedd. Jag gör en analys av våra motståndare som jag ska presentera för spelarna på 7 minuter. Nästa gång jag gör det så ska det vara lite bättre. Jag ska ställa ännu bättre frågor. Jag ska vara ännu skickligare på att identifiera vad deras styrkor och svagheter. Det måste vara, för att annars är det omöjligt för oss att ställa de kraven på att våra spelare ska känna att idag ska jag verkligen, den här träningen ska vara en träning som gör att jag blir bättre. Om inte tränaren kommer förberedd, om inte tränaren strävar efter samma sak. Så att där måste man vara på tårna hela tiden för att kunna ställa de kraven på en spelartrupp.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.
Du går på de här tränarkurserna som du sa ute på, som fotbollsförbundet har. Jag vet inte exakt, det finns massa olika nivåer om du förstått. Precis. Och så för att få träna ett lag så måste man liksom upp på en viss nivå och sådär. Men jag misstänker då att, menar du är du på högsta nivån eller hur funkar det?
Precis,
så
att du,
är det slut?
Så 29 november nu så får jag till 99,9% min examen eller vad man ska kalla det. Och då har jag gått de tränarutbildningarna, tränarstegen som finns inom förbundets regi.
Så då får du träna allsvensk lag?
Ja, rent teoretiskt så ja.
Men då misstänker jag att du får massa liksom, teori, du sitter och pluggar massa här också. Då måste du känna själv, så här, vad är min svaghet som tränare? Var är det jag måste bli bättre?
Så är det absolut. Jag tror att du är inne på det lite grann, att en fotbollstränare, om, framförallt om du ska bli en huvudtränare. Nu är jag assisterande tränare och väldigt, väldigt nöjd med det, men jag jämställer nästan med att vara huvudtränare, förutom att huvudtränaren behöver fatta de där slutgiltiga besluten och stå till svars inför media och så vidare. Så tror jag att en tränare i fotboll måste kunna mycket om allt. Han måste kunna styra sitt team, han måste kunna veta vad den som jobbar med rehab för de skadade spelarna, ungefär vad han ska göra. Han måste ha en idé om hur han vill att vissa delar av träningen, han måste ha koll på hur målvaktstränarna jobbar, han måste till och med vara beredd på att kunna ta vissa saker med materialförvaltaren, han måste kunna prata med sportchefen och så vidare. Så utifrån det så är det väldigt, väldigt, väldigt många delar som man behöver kunna. Jag känner väl jag tycker själv att jag har en styrka då jag är bra på ganska så mycket. Jag ser inte att jag har någon extrem svaghet. Däremot så behöver jag bli bättre på allt, om du förstår vad jag menar. Mm. Mitt mål är att höja mig inom alla nivåer och framförallt inom ämnet fotboll som vi för huvudsak jobbar med. Att bli ännu skickligare på det. Och även skickligare i... Ja, men allting som har med allt från dialog till spelarna, att, som jag sa, ställa de rätta frågorna, att vara noggrann med att alltid se hela gruppen, till att bli skickligare på att snabbt identifiera under en match som vi spelar vad är det som inte riktigt stämmer nu utifrån våran spelidé.
Precis, jag tänker att det finns olika idealbilder av tränare. Om man målar upp dem i mitt huvud så är det så här, Mourinho är det ena exemplet. Han är ju liksom helt okommunicerbar. Jag vill inte veta vad hans kommunikation med spelare. Han kanske är jättebra, men i media målas upp ju som det. Och den andra delen, i Sverige har det ju alltid varit liksom, Tommy Söderberg är exemplet på det. Jag tror han till och med har kurser om det. Liksom. Men han är människokännaren. Han ser grupp, han ser människor, medan Mourinho ser taktik och teori. Mm. Om vi bara leker med de idealbilderna. Mm. Vem är du?
Jag tror att man... Jag vill och hoppas att man är båda. För jag tror inte man klarar sig inte utan det ena eller det andra. Jag tror att spelarna får respekt och tycker om en tränare som ser dem. Som pratar mycket med dem, som har förståelse för dem oavsett om det handlar om fotboll eller andra saker. Men spelare gillar också att få respekt för en tränare med stor kunskap inom området fotboll. Och kunskap ger makt. Så därför är det viktigt att ha båda delarna. Jag tror lite grann som svenska fotboll utifrån när man tittar på det, när Söderberg och Lagerbäck delar på det, så var det att Tommy han ska gå och se till så att alla mår bra och Lasse ska styra upp taktiken. Det tror jag, så tror jag det är svårt att få det att fungera i ett klubblag, utan jag tror att man måste vara bra på båda, för att alla spelare gillar båda delarna, men vissa spelare prioriterar en sak högre än den andra. Förstår du? Du är kanske en sån person som att för dig är det jätteviktigt att jag frågar hur du mår, att jag kollar hur du har det hemma, att jag pratar med dig efter en dålig match. Och för dig så gör ingenting om jag har gjort det där misstaget att jag sagt åt dig att den här ytten, han går alltid utåt, så börjar han gå inåt istället. Medan din kamrat som sitter här bredvid, han tycker att men för mig är det absolut det viktigaste att jag förstår och vet och har fått rätt förberedelse för matchen, att den här ytten kan gå både inåt och utåt, och att han vill oftast skjuta med sin vänster fot, och det blev rätt, det stämde överens, och om jag slår den här passningen så ser jag bra ut, och det är viktigt. Sen så spelar det inte riktigt lika stor roll för honom om jag frågar hur mår du, hur är det med familjen, utan han har olika behov, och det tror jag är en nyckel för en tränare, att i en grupp se alla som individer och så snabbt som möjligt identifiera att vad är den här spelarens behov och uppfylla dem kombinerat, såklart man måste ge dem, om vi nu delar på det så båda delarna, men vad prioriterar jag med handen här?
Det känns ju extremt betryggande. Jag tycker du analyserar och pratar om det här på ett väldigt bra sätt, ska jag säga. Men om jag pressar dig ändå lite och frågar, för någonstans så känner man sig väl mer hemma i någon av delarna, var tänker du dig själv då? Vad tänker du att det här behöver jag, här ligger jag lite efter då, eller är du, menar du på allvar att du är en sån här tvåfotare som kan skjuta lika bra med vänster eller höger inte. Fot liksom?
Det är väl någonstans drömmen vart jag vill sträva. Sen så skulle jag väl säga att om man tittar utifrån våra tränarteam som vi har nu och styrkor och svagheter, och den assisterande tränaren är ju alltid viktigt för honom att man jobbar i en bra kontext och med bra folk runt omkring oss, omkring sig, som jag tycker att jag gör. Så utifrån det så skulle väl jag säga att om man tittar på styrkor framförallt, så en av Alexanders absolut största styrkor är ju just det, att få alla att må bra. Han ser människan och han är oerhört skicklig på i den dagliga dialogen och identifiera om den här spelaren inte mår bra. Och jag vet att under den här perioden när vi hade det tufft så var det väldigt många spelare som uppskattade hans ledarstil till att alltid se till människan och sådär. Inte sagt då att han inte prioriterade taktiska, för det är han också stark. Men det skulle jag säga att en extrem styrka hos honom. Och då har det kanske blivit att jag har tagit lite mer av den andra delen. Inte så att Alikon är rolig med spelarna och pratar med dem och du bestämmer vad vi ska göra idag på träningen, men det kanske blir lite mer runt att jag har jobbat lite mer runt om förberedelse för match, och så jag kanske lite mer åt det taktiskt teoretiska hållet nu, och det tror jag också att göra med att under matchen så har jag en möjlighet att sitta tillbaka lite grann och försöka se hela bilden och försöka identifiera med inte samma press och stå där längst fram och fronta och ta de där bam besluten. Så i dagsläget så kanske det är så som vi jobbar nu, så kanske jag är lite mer åt det taktiskt teoretiska hållet, men jag tror och hoppas att spelarna upplever att jag bryr mig om dem också.
Om vi lämnar ÖSK ett tag. Jag menar, du har spelat i ÖSK sedan du var 4 år, tror jag. Det är ju fantastiskt. Du är ju verkligen en ÖSK i sådär. En av få, känns det som har det totalt i blodet. Men jag misstänker att du vill drömmer om att få träna stora lag.
Man kan väl säga att en dröm som slog in var ju när jag fick göra min allsvenska debut som spelare för ÖSK och så vidare. Sen så en dröm som slog in då när jag insåg att min fotbollskarriär inte skulle fortsätta var ju att få komma tillbaka och faktiskt försörja mig och jobba som fotbollstränare på heltid i min moderklubb. Det är oerhört speciellt och en klubb som ligger så oerhört varmt om hjärtat. Så ska vi vara försiktiga och säga, men just nu så lever jag en del av min dröm, måste jag säga. Sen så har man alltid mål att, och man måste också vara realistisk att förr eller senare så, om jag vill fortsätta som fotbollstränare så kommer det bli i en annan klubb. Kanske till och med på en annan nivå och i en annan roll, det vet jag inte. Men just nu så är det häftigt att få ta del av ÖSK och också få ta del av det som jag gör idag och få träffa sådana människor som dig och många andra supportrar och liksom få kunna verkligen se vilken kärlek det finns till en fotbollsklubb som man själv tycker om och att det är så oerhört många som bryr sig. Och det är den boosten och den energin som jag får när vårat lag vinner och framförallt när jag ser hur många som blir glada av det. Oavsett om man sitter på, om man är svartvita i Stockholm eller som lägger ut något på Facebook eller om man kubana direkt efter match eller om det som står i high five när man går in i omklädningsrummet eller om det är människor som man har lärt känna under åren. Det är en grym känsla som jag njuter av att få uppleva så många gånger som möjligt.
Och jag tror många hoppas att den alltid kommer finnas där, för jag tror många känner det är en otrolig glädje att vi har en sån ÖSK-son som på något sätt har en tränarkarriär som utifrån går spikrakt uppåt. Jag menar, det började i forward, du gjorde ett jättebra jobb där, kändes som ett naturligt steg till ÖSK, men jag tror många tänker lika naturligt att det känns också som att det kommer komma steg där du vill träna dit, vara liksom huvudtränare. Kanske i ÖSK, kanske någon annanstans, men det är klart du måste vilja det också, eller?
Nej, men som sagt, det är ju fotbollsvärlden är ju sån att de jobben som man erbjuds, det finns inte så många jobb på heltid, så får man vara beredd att flytta på sig, och man får vara beredd på att man kanske får lämna någonting som man egentligen inte vill lämna för att någon tycker att man inte gjort ett bra jobb eller resultatet inte gått med, eller att det finns helt enkelt någon som klubben tror är bättre i den rollen som man har just då. Så att det gäller att
Men om vi håller oss till Sverige, då vill du verkligen helst vara i ÖSK?
Så som det känns just nu, absolut. Sen så måste det också vara ett läge då ÖSK känner att jag är rätt person för dem. Jag är medveten om redan nu hur det är att jobba med en klubb som man som man älskar så mycket. Och jag tror också att som du var inne på förut, att den kärleken som man har till sin moderklubb, den får man ju, kommer man ju inte få någon annanstans. Så om man flyttar någon annanstans blir det nog mer ett jobb, att man vill göra ett bra jobb här, så handlar det om att man vill göra ett bra jobb, men också för något som man tycker om oerhört mycket. Om den, eller rättare sagt när den dagen kommer, så kommer det bli på ett annat sätt. Så är det absolut.
Nu är du i tränarteam med Axén, som är en väldigt färgstark person och som alltid pratar mycket och brinner för fotboll på ett sätt som, och man har förstått hur Axén vill spela fotboll. Om du tänker bort ÖSK nu, tänk bort truppens förutsättningar, tänk bort allsvenskan, tänk bort sådär. Vad är din fotbollsfilosofi? Hur vill du spela fotboll om du fick välja helt scratch, utan att du behöver tänka på förutsättningar med trupp och sådär, utan tänk liksom, det här är min idealfotboll.
Det är en jättebra och en svår fråga som ställs till många tränare, och när man läser allt från artiklar eller lyssnar på intervjuer så märker man hur svårt det är att svara på den på ett bra sätt. Man läser allt från att jag vill vara en tränare som spelar passningsorienterad fotboll, och då kan man fundera på att vad innebär det?
Vad innebär det att inte spela passningsorienterad? Precis. Tycker jag.
Och att man vill spela en offensiv och rolig fotboll. Så det är en jättesvår fråga, och jag ska på ett bra sätt försöka att inte gå in i den fällan som jag tycker att många gör med ett subjektivt svar. Då ska jag säga, alltså, viktigt för mig är att spelarna som är ute på planen förstår den idén som man har med fotbollen, den idén som man vill spela, att man har en tydlig ram som spelarna vet hur de ska göra i vissa situationer, och utifrån vårt arbetssätt både i anfallsspel, försvarsspel och omställningar. Så det tror jag är ett mål som jag tror är någonting som jag vill att när folk kommer och titta på det laget som jag tränar, att de ska känna igen sig, att spelarna ska se ut eller veta vad de ska göra på planen i de olika momenten. Så att man skulle kunna jämföra med en flock fåglar kanske som ska flyga söderut, att de följer varandra hela tiden på ett sätt som, eller en orkester eller vad det ska kalla, liksom ett homogent lag som vet vad de vill på planen. Sen så måste det innehålla passningsspel, korta och långa passningar, det måste innehålla snabba omställningar, det måste innehålla ett högt försvarsspel ibland och ett lågt försvarsspel ibland. Men att skapa ett ramverk, och i det ramverket så ska spelarna kunna få ut max av sina egenskaper.
Det är ju jättespännande svar, glad att du undvek de stora klyschorna, men är det det du drömmer om, eller är det din vision handlar om att se det här är det spelare vi har och det här kan man skapa den här ramen av och sen på något sätt implementera det? Det är ju ett liksom häftigt sätt att se på. Många skulle väl säga så, jag vill spela 4-3-3 och jag vill spela som liksom Holland gjorde på 70-80-talet och det ska vara glatt och sådär. Men det här är en mer realistisk hållning på något sätt.
Det känns så. Och sen så utifrån det där ramverket, så som sagt var, i beroende på vilka spelartyp man har, så kommer det se lite olika ut. Men det är väl ett så objektivt svar det går på en intressant fråga.
Vilket är ditt favoritlag? Utöver ÖSK då?
Jag har... Om man tittar i de stora ligorna så har jag hållit på Newcastle i England, och jag har hållit på Lazio i Italien, och sen så i Spanien så är jag, och Tyskland måste man säga, så jag har flyttat med floden med Barcelona och Bayern München.
Spännande. Newcastle och Barcelona och Bayern München, det är liksom helt väsensskilda klubbar. Newcastle var väl bra för ett gäng år som Alan Shearer och sådär.
Precis, men... och det var då det blev intressant.
Det. Men vad är det för typ av fotboll då?
Jag tror att de har nog ingen tydlig identitet, skulle jag vilja säga. De följer med lite grann med den tränare som kommer in, och de har bytt tränare från och till en hel del de senaste åren. Så att, Och sen så ska jag väl och säga att jag följer inte dem nu. Jag är inte den som sitter på lördagar eller söndagar och hejar fram mitt Newcastle. Ibland så knappt så att jag vet om de har vunnit eller förlorat. Jag brukar ha koll på när de möter Southampton.
Ja, just
det. Det är någonting jag pratar om på kontoret.
Ja. De torskar idag med 3-0 mot Leicester.
Ja, det såg jag också tyvärr. Så att, nej, det blir, för mig så blir det mest allsvenska matcher.
Mm.
Jobb. Och sen så någon Champions League här och där. Och sen så om det är någon stor match i Spanien och England. Jag var så när jag började träna så var jag väldigt sugen på att titta och försöka identifiera hur gör de här lagen, hur skulle jag kunna föra över det på vårat lag och den delen har försvunnit lite grann för mig, men förhoppningsvis så kan man ta upp det med jämna mellanrum för att få lite inspiration, men det gäller att kunna överföra det till vad vi har framför oss.
Man får ett väldigt så här, realistiskt intryck av dig, att du svävar inte ofta iväg så mycket och tänker att ÖSK ska bli Barcelona eller Real Madrid, utan det är liksom väldigt så här, det här är förutsättningar, det här utifrån det ska vi skapa någonting här och nu och jobba metodiskt med det på något sätt. Ska jag vara lite nidbilden, så är det ju liksom en trygg svensk tränare och med för- och nackdelar på det. Vad tänker du om den bilden?
Kopior brukar aldrig bli lika bra som originalet, rent generellt. Sen så tror jag att man måste, som du var inne på, man måste vara realistisk och jag vill ju att ÖSK, jag vill skapa ett så bra ÖSK som möjligt utifrån alla de externa faktorerna som finns med trupp och spelare och så vidare. Sen så om det är så att jag ser väldigt mycket i exempelvis Barcelona hur de spelar sin fotboll i anfallsspel i sin speluppbyggnad eller sin sista tredjedel, så det är klart att sådana saker kan man ju implementera in i ÖSK, det tror jag absolut, för att fotboll är precis samma sak i Sverige som i Spanien. 11 mot 11, planen är lika stor och bollen är lika stor, så att det finns ju en hel del som man kan implementera, men om man ska ta någonting rakt av och bara kopiera in och göra till svenska Barcelona eller vi vill spela som Bayern München, då måste man veta ännu mer hur de lagen spelar och vilka principer som de har, för att jag är i alla fall inte tillräckligt skicklig för att veta exakt hur Barcelona spelar i vissa situationer, men som sagt, det finns vissa delar som man kan ta med sig och jag försöker också när vi spelar i Allsvenskan, när jag sitter och scoutar laget som vi ska möta, så dels hur ska vi kunna angripa det här på bästa sätt, men också försöka hitta en del saker om att okej, så här väljer Sundsvall att spela sitt försvarsspel när motståndaren är rättvänd mitt på våran planhalva, och därifrån var en bra tjuv och plocka in lite grann och ta in det på ett bra sätt i oss.
Avslutningsvis lite sådär. Du är ju, som vi var inne på lite förut, du har ju spelat och gjort hela resan genom ÖSK. Jag minns det själv när du var högerback. Då var man ung, höll jag på att säga. Vad står ÖSK, eller var står ÖSKs talangutvecklingsförmåga idag, tycker du?
Jag tror att det finns en stor potential att göra många saker bättre. Jag ser att vi har de senaste 2-3 åren valt en liten ny väg där man har fått in ett U16, ett U17 och ett U19. Har en bra bit kvar på en hel del delar och styrkan är, tycker jag, att vi är medvetna om det. Det måste vara ett långsiktigt arbete som måste prioriteras. Så att jag är ju en del utav den som alla övriga ledare i ÖSK är, och vi måste bli ännu skickligare på att ta fram, utveckla och få spelarna att se möjligheten att kunna göra allsvensk debut.
Mm. Man står ju där som supporter ofta och ser att nu levererar ju de yngre lagen skitbra. Alltså jämnt, det är verkligen så här, de spelar, vinner hela tiden och då tänker man alltid så här, du vet, jag har inte alla förutsättningar, jag följer inte det här dagligen, jag är inte med i verksamheten, men det är klart man funderar, varför blir det inte det där sista steget då? Varför kommer de inte upp i A-truppen? Varför, när de väl är upp i A-truppen, varför tar de inte även nästa steg då? Så att vi kan sälja spelare som vissa andra klubbar gör. Det där tror jag är en utbredd bild bland supportrar. Håller du med om den?
Att... Nej, men man kan ju inte annat än att vissa saker är ju fakta. Mm. Och fakta är ju hur många spelare i en viss ålder som har kommit upp genom den egna verksamheten, hur många som har gjort debut de senaste åren. Det är vissa siffror som man inte kan, kan blunda för. Så där är, om jag skulle säga att det inte var så skulle du lätt kunna säga att ja, men, det här stämmer ju inte. Den diskussionen, där kan jag bara hålla med. Det som vi måste titta på, det vi måste göra är hur blir vi ännu skickligare på att få de här individerna som vi tror mest på att få de optimala förutsättningarna för att lyckas i ÖSK med allt från matchning till träning till när de ska träna med A-laget och vilka som ska göra vid vilket tillfälle och så vidare. Och där tycker jag som sagt att vi har kommit en bit på vägen, men vi har oerhört mycket kvar. Sen handlar det om att skapa en grund där de automatiskt de bästa spelarna i en ålder från 16 uppåt i närområdet ska vara i ÖSK, för bättre spelare ger bättre träningar, ger bättre matcher som förhoppningsvis i slutändan gör att de är ännu bättre när de kommer upp.
Mm. Det finns ju när man pratar, som snacket går i Örebro, så är det alltid så här, dels när det gäller att vi har missat talanger. Jag menar forwards stora resa ut i Malmö som sedan har gått vidare ut i världen med Jimmy Durmas och Gilovan och så här. Men även då att Astvald, Kalle Holmberg delvis, att det har funnits spelare som har kommit upp, tagit plats i Allsvenskan och spelat, men man kanske har för höga förväntningar. Men delar du också den här bilden att det känns som att vi inte når riktigt ända fram, vi lyckas få fram dem, ibland till och med in i A-trupp, men nästa steg då, när man inom citationstecken är lite för bra för ÖSK, när kommer man dit?
Ja, det är en bra fråga. Det är ju inte så, om man tittar på klubbar som är ungefär i våran storlek med några undantag, så är det inte så många som säljer spelare för stora summor utomlands. Det händer inte så ofta.
Men siktar inte vi på att kunna göra det som Elfsborg gör ungefär?
Det är ju absolut ett mål. Elfsborg är ju oerhört duktiga på att få fram och utveckla spelare och sälja dem vidare. Så att därifrån dem så har vi mycket att lära, och det är klart att det handlar om att hela vägen göra ett bra arbete, för att ofta så ser man ju bara det sista som du säger, att men nu slår han igenom, nu går han ut, men det ligger oerhört mycket jobb bakom, och där måste vi visa att vi är en elitklubb och ta ett och två och tre steg fram i regionen och visa att vi ska vara det självklara valet, med att inte bara för att vi heter ÖSK utan för att vi kan erbjuda bäst träningsförutsättningar, bäst tränare, bäst möjligheter att bli en så bra spelare som möjligt.
Men du säger att du tycker att det har skett saker. Ser du att de här första stegen är på plats idag? Och att, för att spelarmaterialet finns ju uppenbarligen med tanke på hur bra det går för de yngre lagen. Så att, tror du att om några år kommer vi få skörda frukt? Så att säga?
Jag hoppas det. Och där man kan säga också att de yngre lagen har gjort framsteg, men vi har ju väldigt lite spelare som spelar landskamper exempelvis. Det är väldigt, om det nu är ett mål eller en tumstock, så är det väldigt få spelare som blir uttagna individuellt till landslagsspel. Och vi har väldigt få, det är väl egentligen bara Almin som har gjort landskamper av de som är U16, U17 och U19. Så även om kollektivet har gjort det väldigt, väldigt bra, så är det inte så många spelare som individuellt har stuckit ut på Sverige topp. Nu har vi väldigt många av 99-erna på ett breddläger uppe på Bosön. Jag tror det är 4 eller 5 stycken. Vi har några 0-0-er som är bra, så att det fylls på och det kommer hela tiden. Men vi måste hitta de där spetsspelarna och göra dem ännu bättre.
Om du ska lyfta fram några namn i de här yngre åldrarna som du ser nu har potential.
Det är ju nu är det här ingen som kommer skriva stort överallt. Det är alltid farligt att säga namn på yngre, tycker jag. För risken finns då att, ja, men då blir förväntningarna stora. Och Axel har ju sagt att han kommer bli riktigt bra. Och så blir det så att han känner, oh shit, A-lagstränaren tycker att jag är bra. Men av de som, om vi tittar på de som ligger längst fram nu då, som är född 97, om vi ska titta så istället, för det finns några 99 och 00 som kanske har ännu större chans att bli väldigt bra, men de 97 som ligger längst fram just nu, så har vi ett gäng med Mirza Turan, Micke Loen och Misha Jannes, och sen så även David Holm som är på väg tillbaka efter en tuff skada, som är väl de som av våra äldsta som jag har haft en hel del ursätt, som jag tycker är spännande spelare. Sen om någon av dem kommer bli allsvenska spelare, det är för tidigt att säga. Men det är några 97 där som ligger nära, som säkert kommer med och träna en hel del med oss nu under försäsongen. Och då får vi se vilka kliv de kan ta.
Du, jag hörde att du tänkte bli polis.
Ja.
Hur går det med det?
Det var, jag hade bestämt mig när jag insåg att fotbollskarriären började gå mot sitt slut. Jag höll på att spela fortfarande, så att då var jag 100% säker på att jag skulle bli polis.
Vad var det du lockades
till? Dels är min sambos pappa polis, så jag fick lite insyn i polis, och hennes syster polis, så jag fick lite insyn i yrket. Sen så jag har alltid gillat att hjälpa människor, är väl farligt att säga, det vill väl alla, men hjälpa till och jobba med människor i ett omväxlande arbete. Så att det, för mig så var det helt klart. Jag tror att jag sökte 5 gånger till polishögskolan.
Men kom inte in?
Men kom inte in.
Vad var det som... Ja, man har ju hört att det ska vara tufft.
Nej, men det var konkurrens helt enkelt. De har ju ett sånt regelverk att det var många som sökte, de tog inte in så många, så att hade det varit så att jag hade kommit in någon av de 4 första gångerna, så hade jag kanske patrullerat på gatorna här utanför istället för att stått ner i den här studion, för då hade jag inte blivit fotbollstränare.
Hur känns det nu då i
retrospekt? Det känns jättebra. Jag får ju jobba med det som jag älskar i den klubben som jag älskar. Så det, att det blev som det blev var jättebra. Och ibland så, det är väl så som livet är. Ibland så är det farligt att planera för mycket, utan ibland så är det bara följa med, och så blir det som det blir liksom. Det finns en mening med allt, så att jag är glad. Sen så får vi se om 2 år när mitt kontrakt går ut och ÖSK tycker att det finns någon som gör ett bättre jobb än mig, och sen så är det ingen annan som vill anställa mig, så kanske jag försöker ta mig in på polishögskolan igen.
Du har inte gett upp det?
Så länge jag får jobba som fotbollstränare med fotboll, så kommer jag göra det som jag känner idag. Mm. Det är mitt mål. Det är mitt mål att bli absolut så bra som möjligt. Men om du skulle säga till mig här nu rakt upp och ner, om du inte blir fotbollstränare, vad vill du bli då? Så tror jag att den lilla drömmen är fallet. Men det finns kvar någonstans djupt inne.
Dagar som de här, fyllda av terror och hemskhet, så är jag glad varje dag att jag inte är polis. Så känner inte du, eller?
Framförallt så tror jag att min sambo och mina barn känner så som du känner. De vill ju veta vad de ska jobba med det. Men på något sätt, när allting hemskt händer, så någonstans så vill man ju hjälpa till, och man vill kanske förmedla det som man kan. Jag kan tänka mig att du som jobbar med radio på något sätt känner att, ja, men jag vill förmedla och liksom prata om och få ut det här, hur terrorn funkar och olika saker. Så jag tror att inom vilken arbetskategori man än har, framförallt media och säkerhetspolis och så vidare, så vill man inom vad man själv kan göra stötta och visa på något sätt att hjälpa till, så att du gör det nog fantastiskt bra på ditt sätt.
Ja. Men har fotbollen någon roll i det där? Om det, vi bara, det här är ett spännande ämne, tycker jag.
Jo, men det är jättestort. Ja. Jag tycker att det har en jättestor roll. Ja. Någonstans så det blir ett sätt att för de som jobbar inom fotboll och för de som går på fotboll, visa att vi tänker på er, och vi man visar medmänsklighet, och man visar att fotbollen är bara en liten del av världen. Även om många ibland tycker att det är på liv och död, så är det absolut inte det. Och det tycker jag att de senaste hyllningarna, men allt från när Frankrike mötte England på Wembley, till att det är tyst minut på alla arenor, till sorgband, till att franska landslaget, när man ser dem stå där och sjunga deras nationalsång som hela Wembley stämmer in i, vilken, vad skönt för dem att ge franska folket lite hopp och känna lite stolthet över sitt land. Så att idrotten är oerhört viktig på vid sådana här tillfällen, tycker jag.
Tusen tack för att du kom.
Tack.
då är vi i studion tillbaka i realtid, i live, i AM-bandet.
Du är jäkligt bra på det där med att ställa frågor. Du borde jobba med det eller något.
Ja. Ja, jag har funderat på det ibland. Tyckte du det? Alltså, att det
var... Ja, jo, jag tycker det är bra. Ja. Ibland är det väldigt långa frågor du ställer, men de är bra.
Ja, men det var ju också ett långt format. Ja. I vanliga fall får man inte stå och göra intervjuer som är upp mot timmen.
Nej, det är sant.
Jätte...
Det är sant.
Men det kräver ju också sin gäst, så att säga.
Mm. Och din gäst, vad imponerande blev. Vilket himla öskogärta.
Mm. Så här, alltså, så, jag blev ganska tagen av det.
Ja, men det är verkligen det där att man liksom, det märktes på dem att det så här, ÖSK är ingen språngbräda. Han behöver inte ha en större klubb, utan så här, jag lever lite av min dröm nu.
Att, och vi är lite torsk överlag på det där, och vi är liksom inte en klubb med det DNA att vi fostrar de här stora hjärtarna. Och det var så himla fint att höra. Jag menar, det hör man ju ofta i andra klubbar. Så här, nej, men det finns inget finare uppdrag än att träna den här klubben. Det är det bästa jag vet. Jag har alltid sedan barnsben varit bla 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 bla.
Mm.
Axel är ju verkligen det. Jag tyckte det var så här. Jag blev ju nästan lite provocerad. Det liksom gick emot min identitet som öskåra också när han var så här, nej men jag lever min dröm. Men vad då? Real Madrid började måla bort så här. Men nej, men det var härligt att höra. Kul att höra.
Nej, men det var, och du frågade också om det, om han liksom inte så här, om han skulle vilja ha en klubb nu och han skulle bli A-lagstränare nu när han är utbildad och så här. Men att han också pratade om så här, nej men jag är inte färdigutbildad än och det finns något kvar, jag behöver kunna mer om fotboll och allt det här.
Ja, men en ödmjuk.
Ja, verkligen.
Och det märkte man liksom i hela så där. Jag läser ju ofta av väldigt mycket så här, när man bara träffas, du vet, när man kommer innan micken är på. Så här, otroligt ödmjuk och lyssnande person.
Förtroendeingivande.
Extremt förtroendeingivande. Jag tycker det kändes väldigt bra. Det var kul att pressa han dock lite på det där med min hastigt påkomna skala där med Söderberg Mourinho.
Just det. Ja, han blev lite ställd också.
Ja, men jag tyckte att han ville ju inte riktigt sådär helt säga att han är den ena. Men jag tror att han underskattar sin söderbergska. Eller jag bara, det är ju min läsning
sin
av hur han var mot
sida.
Mig liksom. Ja, precis, att han är liksom, jag tror att det är en person man känner förtroende för och som man kan prata med.
Ja.
Och inte liksom en sån som det ryktas om att liksom Sixten gick och satte upp en lapp på dörren i slutet med här är startelvan, dra åt helvete.
Nej. Men om du vore ÖSK-spelare och du kände att nu är någonting jäkligt jobbigt här eller vet inte vad jag ska göra, vem skulle du vända dig till då? Är det Kjell eller är det Axén?
Oj.
Du har ändå träffat båda.
Ja, vilken svår fråga. Det kan ju vara så, som också är spännande, att handlar det då om typ min prestation på planen eller handlar det om att det är någonting vid sidan av planen som inte funkar, som kanske gör att det inte funkar på planen.
Mm.
Alltså det kan vara så att jag skulle gått till olika beroende på frågan, så att säga.
Mm. Men det är väl bra om det är så.
Ja, jag känner att nu när vi har haft båda i studion, både i första avsnittet med Axén och sista med Axel för i år, så gött tränarteam.
Ja, visst.
Axel känns verkligen som en oslipad diamant. Jag tror han kan gå långt.
Mm. Här står han hyllad. Det är inte mycket kritiskt i den här.
Nej, men han får gärna vara kvar i ÖSK tycker jag. Jag tycker det vore grymt att ha en tränare som har ett stort ÖSK-hjärta. Och det visade han verkligen. Tänkte du på något mer? Spelarna han hylla?
Men han, ja, vilka var han lyft upp det? Det var Daje och sen så var det Råp och Jonathan Lundberg. Mm.
Kul ju.
Ja, det var kul. Det var inte väntat att han skulle välja dem.
Nej, men precis. Det hade varit lätt att säga Broberg och Astrid. Och det där tycker jag också är så här, det där ger lite respekt för mig. Man får en känsla av att så här, han ser dem varje dag.
Mm.
Vi ser ju bara matchen 90 minuter och sen ser man ett målprotokoll och sen drar man slutsatser av det. Medan han kan verkligen se de där stegen. Och det är klart att Daje har man ju sett, och inte minst med tanke på att han spelat så mycket. Han har tagit steg och fått vara på rätt plats. Men även att han lyfter fram, och även att han lyfter fram ännu mer större junisar sen, liksom, när han pratar om, alltså han har koll.
Mm. Ja, det är bra. Det känns både förtroendeingivande på det sättet att det kanske finns lite hopp då för junisarna.
Mm.
Och sen så för Råp, att han lyfter fram liksom, kanske inte hans fotbollsmässiga sidor, för att han har gjort dåliga matcher nästa säsongen, men liksom hans ledarsidor och så. Mm. Det känns ju bra på något sätt.
Ja, jag håller med. Det var roligt. Vi tackar Axel Kjell för den här säsongen.
Ja,
och för att han kom hit.
Ja.
Ja, Alfred. Nu har ju du stått här och trott ett tag att du var liksom, att du har klarat dig från dagens utmaningar. Men icke sin icke. Sound Machine med 16 Hilarious Sounds kommer fram igen, nämligen... Måste ju, som denna julspecial det här är också, minnas säsongen av gamla trä. tänkte jag.
Just det.
Men nu blir det bara 5 frågor till dig. Okay. Men lite så här, har du lyssnat på avsnitten? Det är det som är frågan nu, för ibland undrar jag. Reglerna är ganska lätta. Det kommer vara precis på samma sätt. Jag ställer frågan, du säger svaret. Om du säger fel så får du en sån. Säger du rätt får du en sån. Och sen om du får en idé, om jag ser att du får en idé någon gång när du står och tänker, då kanske den kommer. Och om du är skitdålig, om du får för få rätt, så kommer du få en sån här avrättning. Och kanske också en
du vill ju bara trycka på knappen.
En granat. Ja, det är mycket det. Vänta, jag måste kolla vad den här är. Ja, om du säger något helt fel så kan det bli det. Är du redo?
Ja.
Hur många gäster har vi haft i den här, alltså första säsongen av Gamla Trä?
Är det då gäster som i studion eller kan det också vara...
Nej, det är gäster som har hörts för lyssnarna. Du får tänka att de har lurarna på.
Okay.
Det kan också vara spelare och ÖSK-representanter, men även andra. Vi har ju haft lite andra supporterklubbar, lite andra ÖSK-are.
Absolut. Jag tror att vi har totalt haft 11 stycken.
15.
Okej.
Okay. Ganska mycket, tänkte jag när jag räknade upp.
Nästan fler än jag trodde.
Vem minns du? För sen tänker jag att jag ställer lite kompletterande frågor så här, som minns vi säsongen. Vem minns du bäst?
Jag minns bäst. Ja, men Axén tyckte jag var spännande att träffa, för han var också, inte träffat honom innan. Och när man väl träffade honom så var det så här, det här är ju, han är ju en profil verkligen. Och intervjun blev ganska bra. Och det var också så här inför säsongen, så det var hela stämningen.
Och premiären av podden.
Och de hade precis lottat vart Svenska Cupen skulle spelas och allt sånt här.
Ja, för de hade varit på den här allsvenska upptaktsträffen. Ja,
precis.
Och han hade showat där.
Ja.
Med uppvärmda bollar.
Ja, det var det. Och sen så var jag hemma hos Nordin, tyckte jag. Det var ju härligt också på något sätt. För han framträdde ju också verkligen som en Örebro-ikon.
Ja, precis. Med startflingor. Och...
Ja, visst.
Ja, det var en härlig intervju du gjorde med katterna. Och sådär. Jag har fortfarande den här bilden hemma när han sitter med hörlurarna. Det är väldigt fint.
Det blir många fler i vår.
Ja, det är jag särligt. Ja. Med vår utsände, vår korrespondent på plats. Kanske även från någon träning någon gång. Sådär, bara,
ja, liksom.
Lite tugg.
Sända live.
Ja, sända live vore ju gött. Ja, vi går på nästa fråga. Där hade du ett fel av ett möjliga då, än så länge. Vi hade ju en gäst i avsnitt nummer 3.
Jaha.
Som är vår kapten, Robert Åman Persson. Okay. Så lätt kommer du inte undan.
Det vet jag vem det är.
Ja. Han berättade i den här öppenhjärtliga intervjun, som jag hoppas ni lyssnar på om ni inte har hört, om en egenskap han tyckte att han behövde bli bättre på under säsongen.
Oh.
Vilken egenskap var det?
Du gör dig redo på felknappen direkt.
Jajamän.
Hans egenskap som han behövde bli bättre på under säsongen. Jag var 17 var det. Behövde att han behövde göra fler poäng kanske. Jag går för det, att han måste bli bättre poängspelare.
Nej. Det var en annan gäst. Martin Broberg var ju inne och pratade på det, att han måste ge mer poäng.
Just det, och det gjorde han ju.
Det gjorde han, levererade ju verkligen.
Ja.
Men Råpen behövde bli bättre på nicka.
Ja, det var ju mitt andra, det var ju det jag ville säga. Men jag tänkte också så här, att han gjorde ju ett nickmål i första matchen.
Jag vet.
Så han skulle inte säga det hos
oss. Jo, men det var så vi kom in på det. För att han är stor och reslig, men han är inte så bra på nicka.
Nej.
Men han gjorde ju kalasmål där första matchen.
Ja, visst.
Tycker du då, den naturliga förfrågan, han har blivit bättre på nicka under den här säsongen?
Nej, alltså det är ingen observation jag har gjort att han har blivit bättre på att nicka. Faktiskt inte. Men han har ju hjärtat.
Hjärtat är ju det. 2 fel av 2 möjliga. Hittills minst sagt underkänt. Det närmar sig en sån här Dr. Dre-avrättning. Vi har ju i många av våra avsnitt har vi haft krönikor. Vi har ju några eminenta krönikörer, bland annat då Anders Utbult, han är en av dem, och han skriver ju så att det flyger med roliga referenser och fina analyser, recenserande recensioner och liksom analyserande essäer och allt vad det är. I en av de här så nämnde han en tränare, en svensk profil, en svensk tränare som också har tränat ÖSK, som han hade intervjuat, som han kom att tänka på i ett sammanhang när det handlade, det var liksom helt weird den här krönikan, man måste höra den för att förstå, det var liksom helt konstigt, så kom den som vändning, och när jag tänker på det här tänker jag, det är osökt på, och då var den här tränaren. Vem var tränaren? Jag kan säga, jag märker direkt att du har problem här och jag kan hjälpa lite. Nej, på men... det är en tränare som har tränat ÖSK och som Anders hade intervjuat på någon sån här skol projekt.
Ja, nej men vad då? Ja, nej, det enda som dyker upp är ju Roffe Z, men det har de ju alla pratat om.
Ja, det Roffe Z är ju mer liksom, det ska alltid vara en Roffe Z-referens ja. Med i krönikorna. Nej, utan det här är en tränare då som tränade ÖSK.
En tränare som tränade ÖSK som också våran fantastiska krönikör hade intervjuat.
Mm.
Vem är det? Är det Dala?
Det var Mats Ingblad.
Ja, Mats Ingblad.
Mm, tre fel av tre. Du har uppenbarligen inte lyssnat på ett enda avsnitt.
Det där den här, jag är osäker på om jag hade hört faktiskt.
Den här kan du faktiskt inte missa. Nej. Det är ändå en klassiker. I avsnitt 7 så hade vi ju med årets spelare, Jakob Rinne.
Mm.
På telefon.
Just det, ja, ja, ja.
Mm, och han pratade väldigt mycket om att han brukade äta en maträtt som det blev väldigt mycket av och som ju var lite roligt sådär, från Saigon.
Ja, ja, restaurangen kunde jag. Ja,
så frågan är då, vilken maträtt detta var?
Jo, men det här var ju, är det någonting jag lägger på minnet så är det ju mat. Och då, det var ju kyckling, det var ju currykycklingen.
Nej! Du är ju helt osannolik
dålig. Men visst var det kyckling?
Kyckling med jordnötssås.
Ja, men med jordnötssås.
Självklart, currykyckling. Det har de väl inte på Saigon?
Jag vet inte vad jag har på Saigon. Jag skulle aldrig äta där.
Okej, okay. Alltså hittills är det ju inte ens bara avrättningen. Det är
jo,
ju
men verkligen... jag kommer ge mig själv ett halvt rätt för jag ändå kunde kyckling.
Okay. Du, nu ja, den här kommer du ta. Sista frågan. I världspremiären av Gamla Trä, som alltså var första avsnittet när vi hade med Alec.
Ja.
Så sa han att det är det som gör skillnaden mellan mig och dig. Jag är proffs och du är en amatör.
Mm.
Kommer du ihåg det?
Mm.
Han liksom satte mig verkligen på röva.
Du ställde någon bra fråga där.
Ja, men jag ifrågasatte något han hade gjort.
Ja.
Och då är frågan så här, vad var jag var irriterad på att han inte hade gjort som tränare?
Ja.
Som fick han att ta till dessa kraftord.
Mm. Då skulle jag vilja säga att det här har någonting med byt. Den att göra. Typ varför han inte maskade på slutet av en match eller något.
Åh, ett rätt! Det var ju kuppen. Jag ville ju verkligen att han skulle liksom göra sådana här övertidsbyten för att dra ut på tiden.
Just det, där var det.
Men det var det som, och om ni vill höra varför han tyckte då, alltså, för han sa inte bara så att du är en amatör och jag är ett proffs, utan han hade ett bra svar på det också. Mm. Då får man helt enkelt lyssna.
Mm. Bra puffat.
Eller hur? Har du förstått det här?
Ja.
Det är liksom, jag kom på det för nu när vi gjorde det, att det här är bra att puffa tillbaka lite.
Men det var egentligen därför jag svarade fel, för att alla som lyssnar ska tänka sig, vilken jävla idiot den där Alfred var. Det här måste jag höra vad han egentligen sa.
Du är så public service.
Jag vet.
Du, 1 av 5.
1,5. Kunde kyckling.
Have yourself a merry little Christmas. Nu sjunger jag till dig. Jag hoppas du får en trevlig jul.
Ja, men det hoppas jag också att du får.
Har du några julplaner? Jag hoppas du ska hem till vackra, snösäkra Närke.
Ja, det ska jag.
Mm.
Jag hoppas väl typ att få sitta på annandagen och titta på Boxing Day fotboll med dig.
Ja, men det, så kan det nog bli. Ja. Kanske lite annandags bandy.
Det vore
också härligt. När vår fina ÖSK-spelar. Oh. Hoppas jag de gör. Jag vet inte om de spelar hemma i år, men...
Jag åker gärna till Kalix annars.
Ja, mellandagarna, då har man inte så mycket för. Du, vilken är din favorit på julbordet? Vi hade ju julbord för övrigt i förrgår hemma hos oss.
Men... tyskt julbord i
Kärnsås. Ja, var mycket kol.
Ja, det var mycket kol. Jag gillar ju brysselkålen, det är ju faktiskt en favorit.
Mm.
Det får man inte säga.
Med västerbottenost på.
Gert var gott.
Ja, det är gott. Vi har ju gjort en säsong av det här programmet nu och det har varit skitkul och det har varit jättekul att ha sett att så många har lyssnat. Så många av er har haft intresse i det här. Det vi gör som vi tycker är jätteroligt och att vi också kan vara till gagn för er lyssnare.
Ja, det får man ju säga tack för att folk
verkligen
har lyssnat.
Tack så jättemycket och vi hoppas att ni vill fortsätta för att vi har ju bestämt att det här har varit så pass roligt att vi kommer fortsätta köra även nästa säsong.
Mm, i någon form så kommer det.
2016. Och vi har ju redan outat att du kommer vara korrespondent i Örebro. Eventuellt något gästspel i studion här
i
Stockholm.
Det är ju inte omöjligt. Men Närkekorre med all säkerhet. Mm,
helt klart. Och när du inte är här i Stockholm i studion så kommer ju någon annan fylla dina boots medan du kanske gör mer spelarintervjuer då hemma i Örebro.
Mm.
Det kommer bli skitbra. Vi lovar att det kommer bli stor underhållning. Minst lika bra gäster som i år. och förhoppningsvis lite extra lullul av något annat.
Mm.
När kommer vi tillbaka? För nu är det liksom julspecialen här, men om några dagar är det ju en nytt år. Och vad händer då? När kommer vi tillbaka, tycker du?
Ja, men jag tänker att vi måste ju se framåt någon gång.
Mm.
Och då kanske det blir att vi tar ett sånt avsnitt på en kall läktare på Vallen eller något sånt där, och får vi spela in ett avsnitt.
Mm. Alltså under försäsongen, när matcherna börjar rulla igång på.
Så man kan ha sett någon match kanske, så man kan göra någon liten analys, och sen så får vi väl prata med någon härlig.
Ja, vad roligt. När man liksom kan ha sett hur man ska ha bytt hela laget i halvtid inom match och sådär. Det brukar vara roligt ju. Det lovar vi att vi kommer tillbaka, och vi hoppas också att ni är med oss då.
Ja, men nu tar vi ett litet break.
Nu tar vi en behövlig julledighet.
Ja.
Och så lyssnar vi för sista gången det här året på Tom Höglunds fina låt som han ju skrev till premiären av det här programmet, Om jag finge bo på Västra Stå. Och jag tycker att vi i dessa dagar tillägnar den Anders Karlsson och hans anhöriga. Heja sport.
Heja sport. De färger som är hjärtat mitt, det slår alltid i svart och vitt. Som ger mig värme och rum på natten. Han ger mig koden till Vallens larm, nyckeln till toan så jag får vatten. Han vänder larmet som väcker klockan. Omklädningsrummen stryker jag skjortan. När det är matchdag visar vi färg. Alla är välkomna hem till mig. För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt förutom himlen? Det kronblom vilat så skönt. Ja, vem behöver gult? Och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt. Det slår alltid svart och vitt. Förutom himlen och mattan, det kronblom vilat så skönt. Ja, vem behöver gult? Och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt. Det slår alltid i svart och vitt.
Det är ett nytt bra kontringsläge nu för Örebro. Här kommer Broberg med bra fart. Broberg, hur långt kommer han? Han provar med skott också. I mål!